بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. فوتشات تقوينهم كتاب أخلاق العلماء لبلاس ستكن فرون الأجرس بوكم هم انسكا ستوديرا وهم انسكا تبارا بكنسكابا سمنهار. Vi tänkte läsa lite från hur man ska vara när man har fått kunskap. Hur man ska vara mot sina elever. Och det här är bra för alla muslimer att veta hur de lärda är mot sina elever. Och hur ni ska vara mot folk när ni lär dem någonting från islam. Vi kanske inte är lärda. Men som man säger på arabiska, om du inte är som ett folk, så efterlikna dem. För att efterlikna ärade människor är någonting fint. Så när vi lär ut, lär vi också ut. På samma sätt som de lärde lär ut. Så Al-Ajurri säger här, kapitlet om då han har fått kunskap. Och från hans egenskaper är att han söker Allah med sin kunskap. Hans avsikt är Allah. Han är uppriktig med sin det kunskapssökandet. Han söker inte status hos någon konung. Han söker inte status hos makthavarna. Han tar inte heller kunskapen till dem. Till makthavarna. Alltså om de vill ha kunskapen får de komma till honom. Han springer inte efter kungarna. Sa'in lil ilm illa an ahlihi. Han bevarar och skyddar kunskapen och ger den endast till dess folk. Han tar inte betalt för att lära ut. Wa la ya'khud 'ala al-'ilm thamanan. Han tar inte betalt för kunskapen. Och det här är en väldigt viktig egenskap. Om ni ser en person som tar betalt för att föreläsa, så kan ni direkt sätta ett frågetecken på personen. Imam Ahmed frågades om en man som endast leder folk i bönen, om han får betalt. Så han sa att hadha rajul su, det är en ond person. Vem vill be bakom honom? Han frågade sig själv, vem vill be bakom en sån här person som bara ber om han får pengar? Och det här är vanligt idag. Behöver en imam i Ramadan? Hur mycket ska jag få? Khutba, hur mycket ska jag få? Och så vidare. Allah al-Musta'an. Och vissa av Salaf de sa att man ska lära ut gratis så som man lärde sig gratis. Eller hur? Har ni betalat för kunskapen? Nej. Då skulle du inte heller ta betalt för kunskapen när du i din tur sen lär ut den. Han söker inte heller att få sina behov tillfredsställda med hjälp av kunskapen. Att han försöker använda kunskapen som ett medel för att få sina behov tillfredsställda. Alltså av folk. Han går inte och säger, kan du komma till mig till en elektriker och säga, jag är alim, du måste fixa det här gratis. Eller någonting sånt, utan han beter sig som en vanlig människa. ولا يقرب ابناء الدنيا ويباعد الفقراء. Inte heller så för han de rika människorna nära sig och tar avstånd från de fattiga, utan tvärtom. Han för de fattiga nära sig och tar avstånd från de rika. يتواضع للفقراء والصالحين. Han ödmjukar sig för de fattiga och de rättfärdiga. Så att de ska ta nytta av hans kunskap. Och om man har en föreläsning eller en sittning av kunskap, så ska han ha husnul mudara liman jalasahu. Han ska vara tillmötesgående med personerna som sitter med honom. Alltså el mudara kan översättas till tillmötesgående. Att man kompromissar inom islams gränser. Ibland kan man kompromissa med vissa saker. Så länge det inte är på någonting som då går emot religionen. وَرِفْقُ بِمَنْ سَأَلَهُ. Och han är mjuk och snäll mot den som frågar honom. Han använder god karaktär och håller sig borta från dålig karaktär. Hur ska han bete sig med de som sitter med honom? فَصَبُورٌ عَلَى مَنْ كَانَ ذِهْنُهُ بَطِيئًا أَنِ الْفَهَمْ حَتَّى يَفْهَمْ عَنْهُ. Han är tålmodig med de som har svårt att förstå, eller som har långsamt, behöver lång tid på sig för att förstå, tills det att de har fattat. Elever är inte alltid likadana, eller hur? Vissa förstår första gången du säger någonting. Andra gången, och vissa tredje gången. Och vissa förstår inte ens då. Så då måste man ha tålamod. Och vara beredd på att kanske repetera saken. En gång, två gånger, tre gånger och så vidare. Eller kanske ta personen åt sidan och förklara på ett lättare sätt och så vidare. Saburun ala jafa man jahila alayhi hatta yarudduhu bil hilm. Han är också tålmodig mot de elever som kanske är kalla och stränga, eller behandlar honom kallt, respektlöst, tills det att han tillrättavisar personen på ett fint sätt. Han låter inte heller eleverna sysselsätta sig med det som inte kommer att gynna dem. Han låter inte studenterna sysselsätta sig med det som inte kommer att gynna dem. Och han beordrar dem att vara tysta och att lyssna på vad som sägs från kunskap. Och om någon av eleverna gör ett fel, så är det inte passande att han tillrättavisar personen i ansiktet framför allihopa. Och liksom säger, du har gjort fel, så här får man inte göra, haram, eller vad det nu kan vara. Utan det är bättre att han säger, det är inte passande för folket av kunskap att göra si och så. Eller, folket av kunskap håller sig borta från sådana här saker. Alltså han, inte till personen utan generellt. Om han säger någonting fel, så nämner han att de lärda gör inte si och så. Det är inte passande om man är lärd eller student att göra si och så. Så personen som har gjort felet kommer att ta åt sig. Han kommer tänka att det är mig han menar. Och han kommer att ta åt sig det här och lämna det felet han har gjort. Med hjälp av det här fina tillvägagångssättet i att tillrättavisa folk. Och det här är ju taget från en sunna. Är det någon som känner till den sunnan? Det här sättet att inte kritisera någon direkt om han gör ett fel, utan det, att göra det indirekt.
Ja. Är det då man ger åt ledaren?
Nej.
Inte då professor som brukar säga, vad är det med folk som...
Ja, precis. Sen, om profeten, alaihissalam, såg ett fel, eller hörde, man sa till honom att en person har gjort si och så, så sa han framför allihopa, ma balu aqwam yaquluna aw yaf'aluna kadha wa kadha. Vad är det med folk som gör, eller säger si och så? Folk. Inte du och så vidare, utan folk. Han sa då generellt, så att man inte då liksom nedvärderar en person framför allihopa, utan man gör det då generellt. Nej, vi pratar här om att tillrättavisa någon om man gör ett fel. En kafir, vad skulle du tillrättavisa? Om du kallar honom till islam.
Förstår.
Nej, men det är en annan sak om det är debatt. Det är en annan sak. Vi kan ta det här senare. Och det finns också undantag där profeten sa så, de har sagt till folk, du har gjort fel och så vidare. Men kanske inte framför allihopa, men det finns också vissa situationer då det kan vara tillåtet. Om en av eleverna frågar någonting som inte berör honom, någonting som inte har med honom att göra, så tillrättavisar han eleven och uppmuntrar honom istället att fråga om det som kommer att gynna honom. Och om han vet att de är i behov av kunskap som de inte har, så ger han dem den här kunskapen och informerar dem om hur stort behov de är av den här kunskapen. Det är också viktigt. Den lärda ser att eleven inte fattar eller att han är i behov av en viss kunskap. Så han, eleven kanske ställer frågor som inte har med honom att göra, eller med den kunskapen som han behöver att göra. Så då tillrättavisas han istället av läraren och säger du borde fokusera dig på att lära dig tawhid, aqida, lära dig wudu, salah och så vidare. Och det här är vanligt att någon ny muslim kommer och ställer frågor som är helt, som inte alls har med personen att göra. Så man tillrättavisar människor så att de lägger vikt på saker som kommer att gynna dem och det som berör personen. Och att man också säger till folk att ni är i ett stort behov av att lära er till exempel aqida. Och det här kan jag säga till er, till mig själv. Vi är i ett stort behov av att lära oss aqida. Vi är okunniga om aqida, tawhid, manhaj. Det är viktigt att vi lägger vikt på de här sakerna. En annan viktig sak han nämner här också är att om man blir frågad så ska han inte tillbakavisa personen på ett sätt som gör honom generad. På ett så personen känner sig alltså en pinsam situation. Som kommer att typ förnedra personen. Utan han besvarar personen på bästa sätt så att personen förstår och inte tar det illa upp. Också viktigt. Ibland kan man ställa en fråga och det är egentligen hur dum som helst. Och om jag ville, eller den lärde personen ville, skulle han kunna förlöjliga den här personen framför allihopa. Och han skulle känna sig generad. Men, är det här en bra adab? Är det någonting bra att göra? Det är inte bra, eller hur? Det är inte snällt. Utan man håller masken och man tillrättavisar personen, eller ger personen det svaret som han behöver på bästa sätt. Så att han inte känner sig generad framför de andra. Och han uppmuntrar också dessa personer att lära sig den kunskapen som är obligatorisk. Som till exempel ilm ada al-fara'ida. Hur man ska då göra sina förpliktelser. Bön, fasta, zakat och så vidare. Och hur man håller sig borta från det som är haram och vilka saker som är haram. Sen säger författaren att han vänder sig mot dem som han vet frågar med uppriktighet, som söker kunskap. Alltså han tar hand om dessa studenter som frågar för att lära sig. Och vänder sig bort, alltså ignorerar studenterna som bara frågar för att tjafsa och argumentera. Hänger ni med? Ibland kommer det folk som inte vill lära sig. De vill bara tjafsa, argumentera eller något sånt. Ställer frågor som orsakar fitna. Han vänder sig bort från dem och besvarar istället de frågorna som kommer. Där han vet att personen vill lära sig något. Och det här kan man också se om man lyssnar på vad de lärda säger. Att de ibland nonchalerar människor. Vänder sig bort från deras frågor. För att frågan är en fråga som inte är bra. Kanske orsakar problem. Eller han känner till personen eller att han är en ond människa som vill ha dåliga avsikter och så vidare. Så han säger, dessa är några av de etik och moral som man ska ha med de som man sitter med. وَمَا شَاكَ لَهَا ذِهِ الْأَخْلَاقِ och liknande beteende. Alltså det finns mycket mer att lägga till, men det här är bara lite exempel. وَأَمَّا مَا يُسْتَعْمَلْ مَعَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا. Och hur ska han då bete sig med de som kommer och frågar honom om kunskap och vill ha en fatwa? Han säger, jo, om han frågas om någonting och han har kunskap så ska han svara. Och grunden som han baserar till svar på ska vara al-kitab och sunna. Allahs bok och profeten sunna sallallahu alaihi wasallam och ijma. Vad är ijma för någonting? Sadiq. Salaf. Vad då salaf?
Det som
de lärda har enats i från salaf. Det som de lärda är enade i. Konsensus. فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها. Och om han frågas om någonting där de lärda har olika åsikter, så gör han ijtihad. Alltså han försöker komma fram till den rätta åsikten i den här frågan och ger ett svar baserat på det. طيب. فما كانت أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به. Den åsikten som är närmast al-kitab wa sunnah wa al-ijma' och inte avviker från vad sahaba har sagt eller de lärda har sagt, det är den åsikten som han säger, som han väljer. Alltså han väljer åsikten som han tycker överensstämmer mest med Koranen, sunnah och ijma' och det som sahaba och al-fuqaha har sagt. Alltså den avviker inte från det. Och om åsikten överensstämmer med det som vissa av sahaba har sagt och vissa av de lärda har sagt, så kan han också säga denna åsikt. Men om han har en åsikt som går emot sahabas åsikt och vad de lärda säger, al-fuqaha, från en muslimin, så ska han inte säga denna åsikt, utan han ska klandra sin egen förståelse. Och han ska istället vända sig och fråga någon som är mer kunnig än honom. Gärna här frågas han om någonting. Och han väljer en åsikt, eller han kommer fram till en åsikt som går emot det som de lärda har sagt förut och det som sahaba har sagt. Och så han har ingen salaf i den här åsikten. Vad ska han göra då? Ska han ge fatwa i enlighet med den här förståelsen? La. Han ska klandra sin egen förståelse och istället söka kunskap. Alltså den lärde själv ska vända sig till någon kunnigare eller liksinnad och be honom att ge honom förståelse i den här frågan. Och han ska kritisera sin egen förståelse. Och det här har nämnts från Imam Ahmed radiyallahu anhu, att han sa till sin son: ta inte en åsikt där du inte har en imam. Följ inte en åsikt där du inte har en imam. Alltså som har sagt det här före dig. Det finns ingenting. Vi behöver inga nya åsikter i islam. Utan vi väljer bland de åsikter som har sagts. När jag säger väljer, så är det enlighet med det som författaren sa. Inte att du väljer det som är lättast, som vissa säger, vissa sekter. Utan du väljer det som överensstämmer med Koranen och Sunna. Och det som salaf och sahaba var på och så vidare. Och inte det som man känner för. De åsikterna som är liksom lättast och så vidare. Det kommer samt tack. Så han vänder sig och frågar någon som är kunnigare tills det att han får förståelse. Och han frågar också sin herre att underlätta för honom att säga det som är rätt. Det är också en viktig egenskap att de lärda ber Allah att ge dem tawfiq, framgång, att säga vad som är rätt och vad som är sant. Så det här var om han hade ett svar. Svaret ska vara enlighet med Koranen och Sunna och det som sahaba och de lärda var på. Och han ska inte komma med nya åsikter. Och han ska göra ijtihad och försöka komma fram till den mest korrekta åsikten. Eller hur? Även idag, ni finner att de lärda har olika åsikter om saker och ting. Om bönen, om fasta. Och ni finner att dessa olika åsikter också finns hos de fyra madhabs. Ibland har sahaba olika åsikter. Så vad gör de lärda? Vad gör till exempel Uthaymin rahimahullah? Han kollar deras bevis. Och kollar, det här verkar vara det som överensstämmer med sanningen. Så det är den här åsikten som vi väljer. Och det är den åsikten som vi också ger fatwa på till folk. Taib. Om han frågas om någonting som han inte vet, så ska han inte skämmas över att säga la a'lam, jag vet inte. Och om han frågas om någonting och han vet att det här är från masail al-sharab, och sharab betyder problem, en teshvish, att personen vill orsaka problem med den här frågan. Och det är en fråga som kommer att göra fitna mellan muslimerna. Så vänder han sig bort från den här personen, alltså den här frågan. Och vänder istället personen till vad som kommer att gynna honom bättre. På ett fint sätt. Men om det kommer någon och ställer en fråga som kan orsaka problem, så besvarar han inte frågan utan vägleder istället personen till vad som kommer att gynna honom. Och här säger han också någonting väldigt fint. Han säger, om han har gett en fetwa i en fråga och vet sen, eller får reda på att det här är fel, så är han inte högmodig, eller så högmodig att han inte går tillbaka på den här åsikten, att han inte tar tillbaka det han har sagt. Genom en lärd person får reda på att det jag har sagt är fel, så ödmjukar han sig själv och tar tillbaka det han har sagt tidigare. Och om han säger någonting och denna åsikt besvaras av någon annan som är lika kunnig som honom eller mindre kunnig än honom, och får reda på att det här är den korrekta åsikten, så tar han också tillbaka det han har sagt. Det här är väldigt fint och det är väldigt viktigt. Ibland så säger folk, hur kan si och så jämföras med vad den här stora sheikhen har sagt? Han sa här, om han är mer kunnig, lika kunnig eller mindre kunnig. Ibland kan någon mindre kunnig tillrättavisa någon som är mer kunnig. Så om man får veta att det här som jag har gjort fel, personen har tillrättavisat mig och det här är fel som jag har sagt, så tar han tillbaka det direkt. Och det spelar ingen roll vem det än är som tillrättavisar honom. Även om han är hans egen student. Wa hamidahu ala dhalika wa jazahu khayran. Och han tackar Allah för detta. Han tackar personen för detta. Han tackar personen för att han har tillrättavisat honom. Och ber att Allah ska belöna honom med det bästa. Idag många människor, om du säger det här är fel, de blir väldigt högmodiga. Och säger, vem är du? Och varför säger du? Och så. Och vägrar att acceptera. Men en riktig lärd person, han säger, okej, vad har du för bevis? Jag ska kolla upp det igen. Mashallah, du hade rätt, barakallah och fik. Och så går han till folk och säger, jag hade fel. För det viktigaste är att sprida sanningen. Inte att upphöja sig själv. Och om han frågas om någonting som han är förvirrad på, eller han är osäker i en fråga, så hänvisar han till någon annan. Om han frågas om någonting som han är osäker på, så säger han, gå och fråga någon annan lärd istället. De lärda behöver inte svara på alla frågor. Ni känner till berättelsen om Imam Malik, rahimahullah, när en person kom till honom, och det sägs att han kom från Afrika till Medina, och ställde 40 frågor, och visade sig 70 frågor, i alla fall många frågor, och Imam Malik svarade på ungefär 5 stycken, eller mindre än 5. Och på resten så sa han, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Och mannen, han sa, då ska jag gå tillbaka till Afrika och säga att jag har inget svar. Han säger, gå till dem och säg, Imam Malik sa Allahu a'lam. Så är det. Du behöver inte svara. Och du ser inte dum ut om du inte svarar. Och det här är problemet med många idag, att de vågar inte säga Allahu a'lam. Och många av salaf, de sa att säga Allahu a'lam är hälften av kunskap. Att säga Allahu a'lam är hälften av kunskap. Det är väldigt viktigt att inte tala utan kunskap. Att tala utan kunskap är en av de största synderna som finns.
Inte säga jag vet inte.
Alltså du kan säga jag vet inte. Det är samma sak. Han sa här, du säger att la adri, la a'lam. Men du kan också säga Allahu a'lam. La adri, jag vet inte. Det viktigaste är att du inte svarar utan kunskap. Hänvisa till någon annan, säg Allahu a'lam, jag vet inte. Jag ska kolla upp det. Men svara aldrig utan kunskap. Och det spelar ingen roll om du tror att du kommer se dum ut. Du kan säga till personen, det finns svar på den här frågan, men jag har inte svaret. Vi kan kolla med någon annan, och så vidare. Jag är osäker, måste kolla upp det, och så vidare. Och så säger författaren, eller Ajuri, och han är på sin vakt från frågor som har att göra med innoverade saker. Al-muhtathat fil bid'a. Innoverade saker. Bid'a. Han lyssnar inte på folket av bid'a. Han accepterar inte heller, eller går inte med på att sitta med folket av bid'a. Han argumenterar inte heller med folket av bid'a. Hans grund är al-kitab och sunna. Och det här är fint, det här är från al-Ajurri. Som levde för mer än 1000 år sedan. Han dog 264 hijri. Många av dem säger, ni har en ny sekt där man inte tar kunskap från alla. Ja? En sak som de klandrar Selefjon för, de säger, ni tar inte kunskap från alla. Ni ställer upp och går ut från moskén. Om ni inte vet vem sheikhen är. Det är helt korrekt, det är så man ska göra. Eller folk säger, vadå? Det kommer en person, han har lite fel, men ta det goda och lämna det dåliga. Det är jättevanligt, alla säger så. Ta det goda och lämna det dåliga. Subhanallah. Hur i hela världen ska alla i moskén kunna skilja på rätt och fel? Har de nått en sån hög nivå i kunskap att de kan veta vad som är rätt och vad som är fel? Och sen en annan sak, folket av bid'a. Han kommer inte att säga till er, nu har jag en bid'a som ni ska lära er. Säger han så, när han säger jag har en ayah från Koranen. Och så kommer han med en ayah och förvränger den. Eller han förvränger dess tolkning. Han kommer med en hadith med sin egen tolkning. Och så vidare. Och folk med miskin, de kan inte skilja på rätt och fel. Så det här är helt batil. Man ska aldrig sitta med folket av bid'a. Och inte ta kunskap för folket av bid'a. Alhamdulillah. Folket av sunna är många. Och deras lektioner är många. Vi behöver inte folket av bid'a. Utan ta kunskapen från dess rena källor. Eller hur? Om du har en brunn med smutsigt vatten och en brunn med rent vatten. Vilken väljer du? Ja? Ska du ta det smutsiga vattnet och säga jag ska filtrera det hemma? Eller ta det från det rena vattnet? Svaret är entydigt. Du tar från det rena vattnet, eller? Så vi behöver inte folket av bid'a. Amir.
Vilken sida är det om man inte
bokar? Akhlaq al-ulama av al-Ajurri. Mycket känd bok. En stor imam. 79. Taib. Så han säger, hans grund är Koranen och Sunna, och ma kana alayhi sahaba och man ba'dahu min at-tabi'in och man ba'dahu min a'immat al-muslimin. Hans grund är Koranen och Sunna och det som sahaba var på och de efter dem från at-tabi'in och resten av imam av muslimernas imamer. Han säger här att hans grund är Koranen och Sunna och det som sahaba och salaf var på. Det är också en annan viktig sak. Många människor säger vi följer Koranen och Sunna. Ta på vems förståelse? På din förståelse? Eller utan på sahabas förståelse. De lärda i islam som följde sahaba och tabi'in. Som profeten sa, alaihissalatu wassalam, de bästa av generationer är min. Sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Enligt deras förståelse är den bästa förståelsen av islam. Och de tre första generationerna, det är de som är salaf. Salaf och salih. Och om man följer dem, då är man salafi. Och ingen kan komma och påstå att en person idag har en bättre förståelse än en sahaba, eller hur? Och tabi'in och de som följer dem. Det går inte. Utan det som de var på, det är det som är sanningen. Kullu khayr fi ittiba'i man salaf. Och kullu shar fi ittiba'i man khalaf. Allt gott finns i att följa de som leder före oss. Och allt ont och dåligt ligger i att följa de som kom efter. Så det som inte var religionen på profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, kommer aldrig att vara religionen. En väldigt viktig princip som Imam Malik sa. Det som var religionen på hans tid kommer alltid att vara religionen. Och det som inte var religion på hans tid kommer aldrig att vara religion. Så gå alltid tillbaka till sahaba, Koranen och sunnan och sahaba. Var det här någonting som de gjorde? Var det här deras förståelse av den här versen? Då tar vi det. Var det inte det, då tar vi inte det. Jag tror det var Imam Shabi. Han sa ett ganska hårt uttalande. Han sa, det som inte kommer från sahaba ska ni kissa på. Han sa, en annan gång ska slänga det i toaletten. Det som inte kommer från dem, det är inte kunskap. Kunskap är det som kommer från sahaba. Det de har fört vidare. Allt som kommer efter, som de inte har sagt, det är inte kunskap. Så enkelt är det. Ya'muru bil ittiba. Han beordrar med att följa. Yani följa Koranen och Sunnan och Salaf. Wa yanha 'anil ibtida. Och han förbjuder folk från bid'a. Och det är en annan viktig egenskap som vi sa. Många idag säger att man ska inte prata om såna här saker. Det splittrar muslimerna. Det är batil. Man ska klargöra sanningen. Beordra folk att följa sanningen. Och varna folk från att följa det som är fel. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade predika. Och i varje predikan så varnade han för bid'a. Wa iyyakum wa muhtathat al-umur. Fa inna kull bid'atin dalala wa kull dalalatin finnar. Jag varnar er för nyinförda saker i religionen. Varje nyinförd sak är en bid'a. Varje bid'a är en villfarelse. Varje villfarelse är i elden. Nästan varje predikan. Han blev arg. Vissa predikan när han sa detta. Röd, uggd och skrek av ilska. Att man ska varna sig för bid'a. Då bid'a inte ens hade kommit i hans samhälle. Idag när bid'a finns överallt i varenda moské, då ska vi vara tysta. Är det ma'kul? Är det logiskt? Hänger ni med? Profeten sallallahu alaihi wasallam varnar dag och natt för bid'a. Fast det inte ens har kommit. Och när det väl har kommit, då säger folk att ni ska vara tysta. Det är inte logiskt. Idag borde vi varna ännu mer för bid'a. Och det är det vi ska göra också. Och det är det de lärda säger att man måste göra. Beordra med ittiba och förbjuda ibtida. Det är det som man gör. Så det är väldigt viktigt att varna för vad som är fel och leda folk till vad som är rätt. La yujadil al-ulama wa la yumari as-sufaha. Han argumenterar inte med de lärda wa la yumari as-sufaha och faller inte heller i disputer med de okunniga. Hemmahu fi tilawati kalamillahi al-fahm. Hans avsikt med att recitera Allahs bok är förståelse. Och hans avsikt med att läsa profetens sunna sallallahu alaihi wasallam är al-fiqh, är förståelse. Så att han inte försummar hans förpliktelser utan lär sig hur han ska närma sig till sin herre. Han påminner den glömske och lär den okunnige. Han lämnar hikma hos dess folk. Han placerar visheten bland dess folk. Och vidhåller den från dem som inte förtjänar den. Hans liknelse är som en läkare. Som stoppar medicinen eller ger medicinen till den personen som han vet kommer att ta nytta av den. Eller hur? En medicin är bra, men den är inte bra för alla människor. Och samma sak är det med kunskap. Man ger kunskapen till dess folk. Till de som förtjänar den. Till de som kan ta hand om den. Till de som behöver den. Och ger den inte till de som inte förtjänar den. Som det har nämnts från Isa a.s. att han sa kasta inte pärlorna till svinen. Det har nämnts i vissa hadithböcker. Att Isa a.s. han sa kasta inte pärlor till svinen. Ni vet, vackra pärlor kostar tusentals kronor. Varför skulle du kasta dem till svinen för? Att han då liknade kunskapen med detta. Att ge den till dess folk. Till de som förtjänar den. Så säger han att det här är vissa av de egenskaper som den lärde har. Då han är känd med att han har kunskap. Och ju mer kunskap han får, ju mer kommer han att ödmjuka sig för Allah. Och sen kommer ett kapitel om hur man ska argumentera. Eller hur man ska debattera. Och det hoppar vi över för det är jättelångt. Och det berör inte oss heller. För att debattera måste man ha kunskap för. Och ingen av er är på den nivån att han kan sätta sig och debattera med Ahlul Bidda och så vidare. Utan det är något som kräver kunskap. طيب ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري. Hur ska denna lärde person bete sig med de vanliga människorna, de gemene muslimerna, de som han umgås med? Och det här är också karaktärsdrag som varje muslim måste ha. Han säger, de som besitter de egenskaper vi har nämnt ska också ha dessa egenskaper. En ya'man sharrahu man khalatahu. Att de som umgås med honom ska skonas från hans ondska. De ska känna sig säkra från att de inte kommer skadas av den här personen. Wa ya'mal khayrahu man sahabahu. Och de som umgås med honom ska garantera att ta nytta av personen. Yani totala motsatser. Du umgås med den här lärda personen och du kan känna dig säker på att du kommer inte skadas av den här personen. Han kommer inte skada dig med sin hand och inte med sin tunga. Och du kan garantera dig att du kommer att ta nytta av honom. Den här egenskapen ska man ha. وَلَا يُؤَخِذْ بِالْعَثَرَاتِ. Han söker inte heller efter folks felsteg. Efter folks misstag och sitter och pratar om dem. Du gjorde så, du gjorde si, du sa så. Utan وَلَا يَشِيعُ الذُّنُوب. Han sprider inte heller folks synder. Han syndade, han baktalade, han gjorde zina. Du sprider inte folks synder bland folk. وَلَا يَقْطَعْ الْبَلَغَاتِ. Han tror inte heller på allt som sägs om folk. قِلْ وَقَالْ. Han sa, hon sa. Han gjorde, hon gjorde. Sånt här ska man akta sig för att sprida bland folk. För mycket av det här är lugn, det är inte sant. Det som sägs om folk, utan bekräfta det. Är det sant eller inte? Och om det är sant, är det någon färda i att nämna det här till andra människor? La yufshisir man adahu wa lam yantasir minhu bighayri haqq. Han sprider inte ens hemligheter från hans fiende. Alltså den personen som är emot honom. Och han försöker inte heller att vinna över personen med annat än rätt. Eller på rätt sätt. Man har folk som är emot den. Folk av bid'a, kuffar och så vidare. Men vi använder inte fel medel mot dem. Utan vi använder rätt medel, rätt tillvägagångssätt emot alla våra fiender. وَيَعْفُ وَيَسْفَحْ عَنْهُ. Om en person är emot honom så är han också överseende och förlåtande. ذَلِيلٌ لِلْحَقِّ. Han är ödmjuk för sanningen. عَزِيزٌ عَنِ الْبَاطِلِ. Och han är hård mot vad som är fel och vad som är falskt. Han ödmjukar sig för sanningen och han är hård mot vad som är fel och vad som är falskt. Kadhim lil ghaib amman adahu. Han lägger band på sin ilska mot de personer som behandlar honom fel. Om en person försöker skada dig och såra dig eller gör fel mot dig, så lägger personen, den lärde personen, band på sin ilska. Han kontrollerar sin ilska. Som Allah säger i surat Al-Imran, والكاظمين الغيب والعافين عن الناس. De som lägger band på sin ilska och förlåter människorna. De här har Allah Ta'ala prisat väldigt högt. Och det har nämnts i en autentisk hadith i Tirmidhi, en hadith som är hasan, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att han lovar ett hus i det mellersta paradiset till den som kontrollerar sin ilska, även fast han har rätt i en viss fråga. Det är väldigt viktigt det här. Eller, afwan, hadithen var, det var en annan egenskap. Att personen som lägger band på sin ilska, fast han har rätt, kommer Allah att hämta på domedagen framför folk. Och han kommer att få välja vem han vill från el-hur el-ain. Så en väldigt fin egenskap att kontrollera sin ilska. Att lägga band på sin ilska. att inte ge utspel för sin ilska, utan att istället förlåta och överse människor. شديد البغض لمن عصى مولاه. Han har ett starkt hat mot dem som syndar mot hans herre. يجيب السفي بالصمت عنه. Han besvarar de dumma genom att vara tyst. En person kommer att göra någonting dumt eller säga någonting dumt. Hur besvarar han detta? Genom att vara tyst. Han bryr sig inte ens om att besvara vad personen säger. ويجيب العالم بالقبول منه. Och han besvarar de lärda genom att lyda dem, acceptera det som de säger. لا مداهن. Han kompromissar inte med religionen. ولا مشاحن. Han tjafsar inte heller. ولا مراءن. Han är inte heller en ögontjänare. Han försöker inte visa upp sig, utan han är uppriktig för Allahs skull. ولا مختال. Han är inte heller högmodig. ولا حسود. Och inte heller avundsjuk. Han avundas inte. ولا حقود. Och han är inte heller fylld av agg och hat mot människor eller mot sina bröder. ولا سفي. Han beter sig inte heller idiotiskt. ولا جاف. ولا فض. ولا غليظ. Typ tre synonymer. Att han är inte hård och sträng mot folk. Som Allah Ta'ala också säger till profeten Muhammad alayhi salam: "Wa law kunta faddan ghalid al-qalb lam faddu min hawlik." Att om du skulle vara sträng och hårdhjärtad, ja Muhammad, så skulle folk fly från dig. Utan överse istället folk och förlåta. Wa la ta'an. Han är inte heller en person som förbannar eller svär mot folk. Wa la la'an. Och förbannar inte heller. Wala muqtab. Han baktalar inte. Wala sabbab. Han svär inte. Använder inte fula ord. Yukhalitu min al-ikhwan. Men awanahu ala ta'ati rabbihi. Han väljer bland sina bröder de som kommer att hjälpa honom att dyrka sin herre. Vem väljer man till kompisar? De som hjälper dig att komma närmare till Allah. Som du har nämnt i en hadith. Att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "La tusahib illa mu'minan." Umgås endast med en troende. Yani, ta endast en troende som vän. Och han sa också: "En marru ala dini khalilihi." En person är på religionen av sin vän. Så kolla på vem han, så han ska kolla på vem han tar som vän. Och det är väldigt farligt att använda eller ta dåliga vänner. För de drar människan till ont. Till ondska. As-sahib sahib. Som man säger på arabisk. Vännen drar. As-sahib sahib. Han drar dig till det som han är på. Och det är välkänt. Att om du vill döma en person, så kolla på hans vänner. Som Al-Auza'i sa: "Man sätter anna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatahu." Den som döljer sin bid'a kan inte dölja sitt sällskap. En person döljer sin bid'a att han är shi'i till exempel. Man umgås dag och natt med shi'a. Det är han shi'i. Han är som dem. En person döljer att han är tabliri. Men dag och natt är han med jama'at tablir. Han är med dem. En person är dag och natt med takfirion. Han är med dem. Och det här är något som är välkänt från Salaf, från Imam Ahmed och andra. De dömde en person baserat på vem han gick med. De sa: "Vem är han med?" "Han är med Jahmiya." "Khalas." De sa: "Han är Jahmiya." "Han är med Qadariya." "Han är Qadariya." Punkt slut. Så är det. Om han skulle vara från Ahlul Sunna, skulle han umgås med Ahlul Sunna. Och inte umgås med Ahlul Bidda. Så man ska akta sig med vem man umgås med. Och inte bara Ahlul Bidda. Vissa muslimer tyvärr har kuffar till kompisar. Alltså riktiga kompisar. Inte da'wah syfte, utan bara kompisar. Umgås dag och natt med kuffar. Det här är fel. Man blir påverkad. Så han väljer från sina bröder de som hjälper honom att lyda Allah. Och de som förbjuder honom från det som Allah ogillar och det Allah hatar. En annan fin egenskap som en muslimsk vän ska ha är att han påminner dig med det goda och förbjuder dig från det onda. Och du ska inte bli arg om din kompis säger någonting som du har gjort fel. Ja, akhi, vad rakar du skägget för? Taqillah haram. Ja, akhi, varför gör du inte fajr för? I tid. Varför lyssnar du på musik för? Varför har du inte hijab för till en tjej? Eller vad det nu kan vara för någonting. Om din kompis säger åt dig någonting som är fel, så ska du acceptera det. Salim al-qalb lil-ibad min al-ghil wal-hasad. En annan fin egenskap som de lärda har är att han har ett rent och ett friskt hjärta till de troende. Friskt från avund och agg. Man önskar gott för människor. Det har vi talat om förut. Att du önskar det bästa för människor. Du avundas inte någon. Du säger alhamdulillah, han har fått det han har fått. Många människor, tyvärr, deras hjärtan är fyllda med hat. Och agg, avund mot muslimerna. Och det här är fel. Utan man ska ha ett rent hjärta. Önska gott och önska det bästa för folk. Och inte avundas någon. Utan en muslim vet att allt vad människor har de fått från Allah. Allah, han är razzaq. Han är den som delar ut risk till människorna. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi. Allah säger i surat an-Nisa, avundas de det? Avundas de folk det som Allah har givit dem? Hur kan vi avundas någon? Någonting som de har fått av Allah. Yani personen ifrågasätter Allah. Varför har du Allah gett personen detta? Så avund är en väldigt farlig sak. En sjukdom som man ska akta sig för. Om du ser någonting fint hos en broder, säg mashallah. Yaglib ala qalbihi husnu dhann bil mu'minin fi kulli ma amkana fihi al-udhr. Han ger också muslimer, eller han ger dem troende ursäkter. Han tror det bästa om dem och ger dem ursäkter i allting där det kan finnas en ursäkt. Man tror det bästa om de troende. Och söker alltid ursäkter till de troende. Där det kan finnas en ursäkt. Eller hur? Om du ser en broder göra någonting fel eller någonting, så försök leta efter en ursäkt. Han kanske har en ursäkt för att göra den här saken. Eller han gör någonting som du tror är fel, men det är inte fel egentligen. Så man ska inte alltid döma saker och ting på det yttre. Gärna vi dömer självklart saker på det yttre. Men ibland så måste man också söka ursäkter till saker och ting. لا يحب الزوال نعم عن احد من العباد او من العباد. Han önskar inte att någon av de troende ska förlora någonting gott. Det här faller också tillbaka till avund. Jag hoppas inte att någon person ska förlora någonting gott som man har. En person har hälsa, jag hoppas inte att han ska förlora sin hälsa. En person har fru och barn, pengar, välstånd. Jag hoppas aldrig att han ska förlora det goda som han har. Utan må Allah ge honom baraka i det som han har. Yudari al-jahl men amalahu birifqihi. Han är också tillmötesgående med personen som behandlar honom dåligt. Och bemöter honom på bästa sätt. Om han blir förvånad över hur okunnig en annan person är. Han tänker, hur kan man vara så där okunnig? Så kritiserar han också sig själv. Och tänker på, hur okunnig är inte jag gällande kunskapen om Allah Ta'ala. Till exempel. Att han ser på sig själv också. Sina egna brister. Och vi avrundar där för idag. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.